Välkomna ska ni vara till den här poddversionen av samtalen mellan gaseller och stora svenska företagsledare arrangerat av Dagens Industri. Den här gången är det Anna Jonsson som är vd för Grant Thornton som träffar Katrin Rydbäck Sageryd som är vd och grundare för Mekina. Välkomna!
Mitt namn är Anna Jonsson och jag jobbar ju på Grant Thornton. Idag ska vi ha ett spännande samtal, Katrin. Berätta lite om dig själv.
Jag heter Katrin då och driver ett företag som heter Mekina. Och vi reparerar elverktyg inom byggbranschen för en mer hållbar bransch.
Spännande. Hur länge har du jobbat med det?
Sen 2013. Så det är några år nu.
Härligt. Hur började resan? Hur kom du in på just Mekina?
Ja, det är väldigt impulsivt, lite av en slump. Det är mitt fjärde företag, så jag har drivit företag innan, men inte inom byggbranschen och inte alls, har ingenting med elverktyg att göra. Men min pappa har varit inom den branschen väldigt länge och han kände till det här företaget som hade gått i konkurs. Så jag la ett skambud på det kursade bolaget och så gick det väldigt snabbt och sen stod jag där med en butik och en verkstad för elverktyg.
Oj, det känns som en ganska tuff start liksom. Vad var det som gjorde att du kom igång med allting?
Ja, det var tufft i början och det var framförallt tufft när jag sen fick veta att det kanske inte riktigt var det som stod på pappret som jag hade köpt. Utan det fanns en del skelett i garderoben. Men jag hade väldigt mycket hjälp av min pappa som också sa upp sig från sitt dåvarande jobb och började jobba med mig. Mm. Och han kände till branschen sen innan och ja, jag pluggade på och lärde mig allt om elverktyg helt enkelt.
Hur lång tid tog det liksom innan du kände att men nu är jag på, liksom lite på grön kvist, jag har liksom rätt ut?
Säkert ett år liksom innan jag kände att jag förstod branschen och vad tusan jag höll på med.
Mm. Vad tog du för lärdomar? Vad skulle du ha gjort annorlunda? Det blir man ju lite nyfiken på när du liksom tittar. Oftast lär man sig ju någonting av det.
Men jag tror att den största lärdomen från det är att hade jag vetat om hur många skelett i garderoben det fanns så hade jag ju aldrig köpt företaget. Och på ett sätt var ju det då positivt, för idag så blomstrar ju företaget och mår jättebra. Så att det var ju bra kanske på ett sätt att jag inte kände till att det kanske i grund och botten inte var en så bra affär. Men det visar sig att i slutändan var det efter mycket hårt arbete, så att lärdomen blir väl att, nej men att ibland kan det vara bra, eller att man vågar chansa. Jag tror entreprenörskap handlar väldigt mycket om att våga. Det är klart att man ska göra sin hemläxa, men hade jag gjort min hemläxa så hade jag aldrig suttit här idag. Så någonstans så ska man våga chansa också.
Men för jag tänker så här, nu är du liksom så här, då hade jag aldrig suttit här, men för du hade ju aldrig startat det här bolaget på något sätt att nu ska jag,
nej utan, det var en väldigt impulsiv sak.
Ja, du kunde ingenting om branschen, du kände inte till någonting, utan du verkligen kastade dig ut och kände att nu gör jag det här. Ja. Det här verkar spännande.
Ja, jag trodde på idén och det låg väldigt rätt i tiden, det här med hållbarhet. Som bara blir större och större och viktigare. Så att jag trodde väldigt starkt på idén. Och jag hade ju aldrig kommit på den idén liksom själv och startat det själv om jag inte hade blivit tipsad om det här företaget som hade gått i konkurs då. Och jag visste att det fanns en anledning till varför företaget hade gått i konkurs. Och jag hade inte tänkt gå samma väg. Så det är klart jag hade lite liksom bakgrund från vad de tidigare ägarna hade gjort fel. Och att jag inte skulle göra samma sak. Men jag trodde väldigt starkt på idén.
Och det var egentligen det här liksom hållbarheten, att återanvända verktyg, att laga, att göra... Mm.
Ja, att få företag att i första hand reparera sina elverktyg och inte bara slänga och köpa nytt. Jag trodde liksom att... Jag hade en bild av hur man hade kunnat branda om hela det och verkligen få fram den aspekten i marknadsföringen. Och det är det vi har jobbat väldigt mycket med. Och sen framförallt också att jag är kvinna i den branschen har ju också såklart bidragit en hel del till att vi fick så stor publicitet i branschtidningar till exempel.
Mm. Och då tänker jag så här, 2013, det är klart att det liksom fanns och du kände hållbarhet, men jag menar, det har ju hänt rätt mycket inom det området, så där har det ju varit positivt. Men jag vill ändå lite backa tillbaka igen, för just det här, liksom, köpa ett bolag, du tog en jättestor risk. Vad lärde du dig? Men liksom, vad såg du också, vad säger du idag när du blickar tillbaka för tillgångar som du faktiskt fick? För jag menar, du fick massa skelett i garderoben, men du fick säkert massa tillgångar också i form av medarbetare eller om det var varumärke eller själva liksom affärsidén. Vad tänker du där? Vad var liksom det... mest värdefullt?
Ja, det var det jag trodde att jag skulle få. Men det visade sig att varumärket var ju helt kört i botten. Jag hade otroligt dåligt rykte på marknaden. Medarbetarna fanns inte kvar, för det fanns inga löner att betala ut i slutändan, så de hade stuckit. Så det blev egentligen att bygga upp allting på nytt. Det som jag kanske skulle gjort annorlunda idag är att jag skulle bytt namn på företaget tidigare. Jag valde att sprattla vidare med det dåliga varumärket och lyckades faktiskt bygga upp det igen. Men det hade kanske gått snabbare om jag bara hade bytt namn och satsat på Mekina då, från start, istället för att kämpa mig upp och försöka bygga upp ett smutsigt varumärke. Så jag hade nog kanske brandat om hela företaget mycket tidigare än vad jag faktiskt gjorde. Idag är vi ju, heter Mekina och är helt rosa. Vi har liksom rosa väggar, rosa bilar, vilket sticker ut i byggbranschen. Det hade jag kanske valt att göra tidigare om jag så här i efterhand visste hur dåligt varumärket som jag köpte var.
Det är ju ett bra tips att skicka med, tänker jag. För liksom när man kommer in just och ser och upptäcker det här, du är förmodligen inte den första som gör den här resan. Och verkligen liksom, vikten av varumärket, hur tas det emot? Sen kan man ju ha en fin affärsmodell i botten som är, om man spinner vidare, hur hade du det här med hållbarhet? Du var ju ganska tidig där, det var inte liksom det var inte helt vedertaget att alla bolag satsade på kanske just hållbarhet, vilket det förmodligen är idag i mycket, mycket större utsträckning. Hur fångade du det?
Jag har själv gillat att köpa, sälja på Blocket, auktioner och så tidigare. Och gillar idén av att återanvända saker. Så jag hade ju ett litet intresse av att ge elverktyg ett nytt liv. Och inte bara slänga in någon container och sen köpa nytt. Så det fanns ett litet intresse där från början. Sen började vi inte med själva hållbarhetsbrandingen förrän mycket senare. Vi sa ju från början att vi jobbade liksom med hållbarhet i byggbranschen, även om vi kanske inte använde det så jättemycket i marknadsföringen från start, utan det kom kanske 2-3 år senare. Och då började vi väldigt mycket mer trycka på liksom reparera mera, och när det kom lite mer så här hashtags i sociala medier och försökte göra en liten variant av det och få ut det. Sen har vi överlag varit väldigt, väldigt dåliga på marknadsföring. Vi har haft väldigt mycket att göra och vi har fortfarande väldigt mycket att göra, så att i vissa perioder har vi liksom inte velat marknadsföra oss överhuvudtaget, för att vi har haft ont om personal helt enkelt. Vi har haft för mycket elverktyg att reparera och för få tekniker. Så vi har inte... Vi är inte experter på marknadsföring och vi är inte experter på hur vi har fått ut själva hållbarhetsfrågan. Men förhoppningsvis kommer ju det om vi lyckas få tag i fler bra tekniker.
Hur ser du marknaden har förflyttat sig då? För du säger att ni har för mycket att göra. Det är liksom, det gäller att försöka fylla på med nya liksom medarbetare som kan hjälpa till. Men hur har marknaden, hur ser du att kunderna har utvecklats? Är det
just i hållbarhetsfrågan?
Ja, eller också liksom i efterfrågan av era tjänster?
Jag tror att en av de största anledningarna till våran tillväxt är att vi har bearbetat våra leverantörer, vi är garantiverkstad för majoriteten av märkena på marknaden, så via dem har vi liksom nått ut till de större byggvaruhusen och byggbolagen. Och jag tror att det är många som inte ens har vetat om att vi finns. Väldigt många tror jag har velat försöka reparera sina elverktyg eller liksom tänkt tanken att varför ska vi bara slänga om något går sönder och köpa nytt. Och de har liksom inte vetat om att den möjligheten och den tjänsten finns, vilket de gör nu. Så på så sätt har vi liksom fått in hur mycket som helst att göra. För att, och också efter då när vi vann Gasell, Framtidsgasellen, och det var väldigt många byggföretag som satt i publiken, så vi har ju nått ut på ett helt annat sätt via den marknadsföringen vi har fått liksom gratis via ja, men det är Gasell, men även andra branschtidningar och så som har skrivit om oss. Så helt plötsligt så känner alla till oss och vill skicka verktyg till oss och reparera istället för att bara köpa nytta. Och det har ju satt en väldigt stor press på våran liksom personalsidan, att det finns ju inte en utbildning att reparera elverktyg i Sverige idag, så att det är väldigt svårt att, vi har enorm kompetensbrist i det yrket som vi liksom söker.
Och det är ju en sån spännande egentligen omvärldstrend vi säger idag, att man pratar oerhört mycket om kompetensbrist i många branscher. Så, och det här hindrar ju dig såklart, hindrar ju bolaget till tillväxt. Och hur löser du det? Kompetensbristen, alla bolag måste ju liksom vara lite kreativa här. Har du gjort någonting?
Alltså vi har provat allt, för det har som sagt varit den största bromsklossen för oss. Vi har haft kunder som står och knackar på och vill reparera verktyg hos oss. Och vi har varit tvungna att liksom prioritera de första kunderna som vi har. Och sagt att nej, men vi kan inte signa avtal med just nu, för att vi har ont om personal. Vi har provat allt möjligt. Jag tror i början så kontaktade jag Arbetsförmedlingen och försökte få in folk där. Det funkade absolut inte. Vi började sen ha kontakt med Solna stad och kom in lite mer i kontakt med nyanlända, och då startade vi någonting som heter Mekina-skolan, så att vi började utbilda nyanlända i att reparera elverktyg på plats hos oss i samarbete då med Solna stad, och det funkade jättebra. Och det är väldigt många som kommer hit till Sverige som kommer från ett land och har en bakgrund där man faktiskt reparerar saker som går sönder. Går radion sönder hemma, då reparerar man den. Och man lär sig själv. Så väldigt många sitter på den kompetensen som vi söker, som kommer från många av de länderna som flyr hit till Sverige. Då. Och då har vi möjlighet att utbilda dem här på plats och sen erbjuda dem ett jobb hos oss. Och det har funkat väldigt bra. Så det är väldigt mix av nationaliteter på Mekina.
Så du har liksom en egen academy på...
Ja, just nu så har vi faktiskt inga. För nu har Abba som gick den senast, han jobbar ju hos oss idag. Men nu ska vi faktiskt börja söka igen. För vi växte ur våra lokaler. Men vi flyttade för bara 3 månader sedan. Och nu har vi mycket större verkstad. Så att nu kan vi fylla på. Nu har vi 9 tekniker idag. Och vi hade nog haft plats med ytterligare i alla fall 2-3 stycken. Så nu ska vi börja kika igen. Så får vi se om det blir att vi kommer över någon som kanske har jobbat med tidigare, eller om vi ska gå med Kina skola vägen. Liksom. Det återstår att se. Men du är ju företagsledare, Anna. Vad skulle du ge för tips till någon som vill starta sitt första företag?
Ja, jag tror väldigt mycket på det du var inne på. Det handlar ju så mycket om liksom att ha drivkraften. Att man verkligen tror på sin idé. Och sen är det ju precis det du pratar om, extremt hårt arbete. Man måste vara beredd på många motgångar. Det är liksom ups and downs, och känna att man har ett stöd också. Så att det är jättespännande att höra. Du hade ju ett otroligt stöd från din pappa. Och jag tror att det är så viktigt att man inte känner sig helt ensam, utan att man har en idé och att man bollar och har liksom andra som kan hjälpa och stötta en. Men när du har den där drivkraften och målbilden, så är det liksom att köra på det som du verkligen har en god känsla för.
Har du alltid vetat att du vill bli vd i ett stort företag?
Den frågan har jag faktiskt fått ganska många gånger. Och jag har aldrig haft det som mål. Jag har aldrig haft liksom såna någon målbild där jag har känt, gud, jag ska bli ledare, jag ska liksom... utan jag har nog gått oerhört mycket på liksom min drivkraft. Vad är det? Jag vill framåt, jag vill lära mig nya saker, jag är nyfiken. Så det har nog mer varit det som har drivit mig framåt. Mer än att jag har känt så här, nej men gud, dit ska jag liksom. Det är min dröm. Det har inte jag haft på det sättet, utan det är nog tillfälligheterna och min nyfikenhet som har drivit mig till där jag är idag. Men tillväxtresan du säger framför dig, om du liksom blickar framåt 5 år, vad är liksom visionen för er då?
Jag hoppas att vi såklart fortsätter i den takt som vi har vuxit hittills. Vi har ju vuxit organiskt hela tiden och ja, stadigt. Och hoppas att vi fortsätter på den vägen. Jag hoppas vi sitter kvar i de lokalerna vi sitter idag, för att nu har vi flyttat alldeles för många gånger. Och det är dyrt att flytta. Så jag ser väl inte att vi liksom har dubblat. Vi är väl 20 personer idag totalt på företaget och vi kanske inte har dubblat det, men vi fortsätter igen. Liksom, jag vill att vi ska vara ett stabilt företag. Och just nu så jobbar vi väldigt mycket på, istället för att jaga liksom omsättning, så kikar vi på vinstmarginaler istället. Så jag hoppas att vi om 5 år har byggt ett stabilt bolag som mår väldigt bra och som klarar till exempel en pandemi. Mm. Att vi har en kassa att klara oss och inte behöver liksom ta stöd, utan att vi klarar oss lite själva och står på egna ben.
Det låter ju som en jättespännande resa. Vad tror du kommer bli de största utmaningarna? Är det kompetensbristen framåt?
Ja. Ja, jag tror det kommer fortsatt vara vår största liksom akilleshäl.
Mm. Kunderna finns där, marknaden finns där. Det tyder ju verkligen på att ni ligger helt rätt. Det är ju så spännande. Vilken härlig målbild. Jag är så tacksam att få höra om din framgångsresa, Katrin. Jag önskar dig stort lycka till på din fortsatta väg.
Tack.